Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På grund av rådande situation i världen gällande coronaviruset har både Edvard och Mats valt att gå i frivillig karantän. Därför spelas denna episod av Edvard Bloms smörgåsbord in via länk, vilket gör att ljudkvaliteten är lägre än normalt. Vi hoppas att ni har överseende med detta. Till kommande karantänepisoder ska vi försöka hitta en bättre teknisk lösning och därmed kunna erbjuda bättre ljud.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Absolut, men bara virtuellt. För egentligen sitter vi ju så här i coronatider i varsitt hem med varsin skärm framför oss och försöker titta på varandra över den och prata med varandra.
Ja, och det här avsnittet som vi ska försöka få ihop här, det kommer innehålla allt från småkakor till hur man sysselsätter sig i karantänstider. Och sen så kommer det även bli lite lyssnafrågor. Borg och preussisk ordning.
Mycket preussiska dygder blir det.
Mycket preussiska dygder. Behövs det i coronatider?
Jag vet inte. Det kommer vi till den punkten. Vi ska inte avslöja något än, tycker jag.
Nej, det ska vi inte. Och som sagt, nu så sitter vi isolerade på varsitt håll och vi har tappat våra intäkter här under våren. Patreon blir desto viktigare för att kunna fortsätta sända.
Ja.
Så att gå gärna in på Patreon, P-A-T-R-E-O-N. Mm. Sök på Edvard Blom och får ni gärna stödja oss. Och enormt stort tack till alla som har gått in och stött oss där.
Det är fantastiskt. Stort tack.
Edvard, hur har du det i karantän?
Jo då, alltså vad är det nu? 17 dagen eller någonting som vi håller oss borta i och med att jag inte bör bli smittad enligt expertisen. Och det jobbiga är ju att det är tre väldigt, väldigt vilda barn som ska försöka underhållas hela tiden. Och vi är ju inte professionella dagisfröknar direkt eller förskolefröknar. Så det är ganska svårt att liksom, det blir ganska stökigt. De skulle egentligen behöva framförallt jämnåriga och liksom ha fysiska lekar med. Men vi försöker ju gunga och åka rutschkana och sandlåda och måla med vattenfärger och pyssla. Och en del paddtittande blir det ju tyvärr också. Och ja, spelande. Jag hinner ju knappt arbeta någonting. Men då är ju fördelen att jag knappt har några uppdrag ändå. Jag hade tänkt på en gångs skull första gången i min 10-åriga egenföretag. Kan det vara lite proaktiv, men det har jag inte hunnit.
Nej, det där är svårt. Vi båda två har ju tappat våra yrkesmässiga intäkter här nu. Som jag jobbar mycket mot kockar, krögar, restaurangbranschen, mat och dryck. Och som har tagit stor stryk.
Ja, och alla föredrag och event och tv, allting är ju inställt egentligen som jag brukar. Men jag har i alla fall, till skillnad från dig, jag vet inte, du har väl ingenting riktigt som folk kan handla av dig vid den här tiden. Men jag har ju åtminstone då mina kryglas, vinglasen man kan köpa på dukadebordet.com. Jag har mina ölglas som går att köpa där eller på Servera. Och jag har min bok som jag läste in själv, som antingen kan man köpa, men man kan framförallt gå in och lyssna på den, beställa ner den som ljudbok jag läste in själv i full blom. Och det är faktiskt, vi har inte skickat ut pressmeddelande än när jag spelar in det här, men jag fick igår kväll reda på att den har vunnit guld i World Gourmand Award. Och det var väldigt överraskande.
Berätta, vad är det för någonting?
Det brukar kallas kokboks-VM, men egentligen är det en sorts världsmästerskap för alla på något vis matrelaterade böcker. Och då tävlar man under det året med alla andra böcker i hela världen på samtliga språk från samtliga länder som kommit ut. Och vi har haft den enorma turen att vi faktiskt fick, eller turen, jag vet inte, glädjen, jag ska inte säga skickligheten heller, det låter lite förmätet, men att våra, alla våra tre kokböcker, det är ju tiotal svenskar eller kanske 20-tal svenskar som får pris varje år, för det är många kategorier. Men det är ändå bara en bråkdel av alla matböcker över hela världen. Och vi har fått silver och brons tidigare för faktiskt alla våra tre kokböcker. Och det är ju helt fantastiskt. Men den här gången blev det för första gången första priset. Och det hade jag inte alls förväntat mig. För i full blom är ju egentligen inte en matbok liksom. Det är ju en bok om allt möjligt. Döden och studentliv och skrivbordsstädning och mitt liv och allt möjligt. Men det är ju mycket stamkrogar. Det är mycket
och mangling.
Mangling ingår också. Men egentligen, vad jag än berättar om, kommer ju mat och dryck in på något vis. Och tydligen har de tyckt att det är så pass intressant med det här att i då klassen för food writing, alltså mer berättande skrivna böcker om mat, så har jag vunnit första pris i hela världen. Och det känns ju helt otroligt. Så i full blom, är ni nyfikna på den här guldbelönade boken, så får ni gärna gå in. Och det går att köpa eller ladda ner för, jag tror, 99 kronor via Libris eller Bokus eller sånt, som ljudbok eller som e-bok, ytterligare lite billigare. Och det finns några få exemplar kvar i bokhandeln fysiskt att beställa också, men det är inte många. För då får man
det kom det första tipset vad man kan göra i karantänstider.
Ja, däremot kan ju jag inte uppmuntra er att liksom inhandla andra. Jag har ju ytterligare ett par produkter, men det är ju förbjudet att tala om att man ska inhandla dem. Men jag kan ju informera om att dessutom har jag ju ett vitt vin, ett rött vin, en snaps och en glögg på Systembolaget. Och så mycket kan jag väl säga att det går fortfarande att beställa de här beställningssortimenten.
Men får man säga så mycket?
Den kraftiga statliga myndigheten är som enda butik inte klarat att uppehålla sina normala beställningsrutiner och sina normala öppettider. Hade vi haft vin på ICA hade det inte varit något problem med Systembolaget. Ojade från första coronadagen att oj, nu måste vi dra ner på servicen. Nu blir det inget tillfälligt sortiment längre. Nu måste vi minska öppettiderna. Och tänk om vi kunde få stänga ner helt så folk kunde hålla sig nyktra istället. Så det är tydligt. Jag går med en Bergsingenjörerna.
Ja.
De råkade befinna sig i Indien precis när det här hände, och jag ska inte gå närmare in på det, men där har de torrlagt det hela, berättade de. Så de stackarna som är i Indien, de får inte dricka någon alkohol. Det ingår inte i det viktiga som kan köpas, utan man kan bara beställa, man kan bara få gå och handla mat men inte alkohol.
Ja, det är, men jag tänker på att dryckesmässigt nu här, så vi hade ju ostavsnitt två stycken.
Mm.
Och det var ganska länge sedan jag drack den här Lapsang-chansongen, den rökta teet som vi hade med. Men jag är ju blivit beroende av det nu de här dagarna.
Jo, men det är ju vissa sådana där saker som verkligen behövs i tider. För att, jag menar, vi är väl många som är rädda. Många är väl kanske inte rädda för egen del, för de är unga och tillhör inga riskgrupper. Men de är rädda för sina anhöriga, äldre anhöriga, sjuka anhöriga. Jag själv med min BMI och hälsa och sådär är ju ganska skraj. För skulle jag få det vet jag inte alls om jag överlever. Men då behöver man ju de här lugnande sakerna. Och te med mjölk eller bara varmt te överhuvudtaget. Vi har bakat bullar för första gången på säkert ett år. Liksom. Jag får inte äta socker, men det är ändå på något vis meditativt att stå där med de här och känna doften av kanelbullar i hemmet. Så man går ju tillbaks till de här sakerna. Vi har ju städat linneskåpet och haft massa sån här härlig Vad är det doftar i linneskåp? Det är
lavendel.
Lavendel. Vi har en massa lavendelpåsar och lavendelspray. Och det är också en sån här mormordoft som man är trygg av.
Ja, men det är ganska intressant därför att man under kristider här. Jag känner ju också med våran matlagning att i och med att vi sitter så äter vi bara egenlagad mat nu. Och det gör lite ont för att på ett sätt så hade jag helst vilja att vara kvar i Stockholm och kunna stödja restauranger. Och vi har så mycket att prata om det här avsnittet, men vi ska in lite grann det här med comfort fooden där småkakorna kommer in.
Just det.
Och det där var för 3 dagar sedan här, så det känns ju oroligt om man ser på nyheterna, och så kom Johanna med nybakta syltkakor och så var de ljumna och så drack vi ett glas mjölk och jag kände det lugnet som spred sig och gå tillbaks lite grann till sina rötter, kanelbullarna och det här, det skapar trygghet.
När Mats Ryd börjar dricka mjölk, då jag vet inte om det är då man ska sälja sina aktier eller vad det är man ska göra, men någonting, åtminstone är det ett järtecken för någonting.
Tänk på att Fantomen dricker mjölk.
Jag vet.
Men det här med småkakor, vad småkakans historia, varför har vi så enormt många småkakor i Sverige?
Det här handlar ju om att socker från medeltiden och framåt var någonting fruktansvärt dyrbart, något enormt, enormt dyrbart. Och det gjorde att det såg som började, först var det bara kungen som åt socker, sen var det bara adeln, sen på 1700-talet började borgerligheten ha råd med socker till festliga tillfällen. Och på 1800-talet, då har socker blivit så billigt, tyvärr på grund av slaveri, hela slavhandeln som egentligen initierades huvudsakligen för att kunna odla sockerrör.
Och det är sockerrören, ja.
Ja.
Och det är där romproduktionen kommer också.
Vad sa du?
Romproduktionen kommer ju också.
Ja, kommer också i det där. Men då på 1800-talet har sockret blivit så billigt att även gemene man kan börja använda socker. Och det kommer i mitten av 1800-talet samtidigt som vedspisen kommer, vilket möjliggör småkakorna. Innan har man fått baka stora bakverk i bakugn eller olika stekta eller friterade bakverk över eld. Men småkakorna kräver ju en liten vedeldad ugn med små bläckplåtar. Och det gör att det blir en helt ny typ av bakverk man aldrig har egentligen lagat tidigare. Man har gjort goron tidigare och lite sånt där, naturligtvis struvor och den typen av stora krokaner och sånt. Men här kommer småkakorna, de föds på 1800-talet alltså tack vare vedspisens introduktion och att sockret blir billigt. Och då är ju det lyxigaste, finaste som man kan göra i vanlig bondstuga eller i arbetarhemmen sen, eller fabriksarbetarhemmen. Det anses finare än allt annat, så man slutar att bjuda på mat och man slutar att bjuda på snaps i stor utsträckning. Och det blir det här med kaffe och småkakor som är det eleganta, fina. Och
har det någonting att göra med nykterhetsrörelsen också?
Lite, det kommer. Man kan säga att först kommer det nog oavsett det. Men sen när nykterhetsrörelsen blir stark på slutet av 1800-talet och hela början av 1900-talet, då växer det ju ännu mer där. Jag menar, det har spritt sig i alla klasser. Men när nykterhetsrörelsen börjar stå för en ganska stor del av befolkningen, så naturligtvis blir sockret och kaffet blir ju deras drog. När man inte får ägna sig åt tobak och alkohol, så blir det ofta ett nästan sjukligt övernyttjande av sötsaker när det ska vara fest i de nyktra, för att liksom kompensera, för summan av lasten är ju som bekant konstant.
Men det här med den här hallongrottan då, jag sätter ju den som en av de absolut främsta småkakorna. Vilka favoriter har du?
Jag har, mormor var duktig på småkakor. Hon gjorde strassburgare. Jag lärde mig alla småkakorna själv som barn. De spritsade med en liten sån här metallsprits med fingret, bara lite deg i taket. De blev så här vackra små rosor. Och en stark vaniljsmak och ganska mycket smörsak. Sen har vi plättbakelserna som alltså var som man gjorde i plättjärn, men med småkaksdeg. Och de har extrem smörsmak. De är mer lösa än andra degar. I och med att de ligger i plättlaggen, fast i ugnen då, så flyter de ju inte ut. Så man kan våga ha en lösare, mer smörig deg än andra.
Men, det bara, kan jag nämna det, att de här småkakorna, det är mestadels smördeg som används till dem.
Ja, olika varianter på smördeg. Som sagt, plättbakelsen har lite mer smör, strassburgarna har lite mer vanilj. Goronen, Då har man dem istället i ett där rånjärn och det är också rullar de sig runt. Och sen har vi ju mängder, har man lite kakor, vi kan göra schackrutor, har man en hallonbit i mitten blir det hallongrottorna. Och det är det som är lite det fantastiska med de här sju sorternas kakor, att man med ganska få ingredienser, kanske 4, 5, 6, 7 stycken, så kunde man göra en uppsjö olika. Sen har vi de olika kryddkakorna till jul, förutom de klassiska pepparkakorna fanns det ju mycket med mindre mängd med bara ingefär eller med bara kanel, med kanelsocker ovanpå, pistagenötter på. Det finns ju en enorm mängd olika variationer av egentligen en ganska enkel idé.
Det här med, jag tänker nöthopparna, jittebuggarna, ja, men drömmarna är en favorit också, finska pinnarna.
Drömmarna är ju märkliga för de får en helt annan konsistens än de övriga istället. Där är ju istället sockret man har ökat och där är väl bakpulver i också som gör dem så här luftiga.
Just det. Men jag tänker på radiokakan, ingår den bland småkakorna eller får den stå utanför?
Den är inte en småkaka, den skulle jag faktiskt kalla nästan en bakelse, fast den ligger lite mitt emellan, den är lite som chokladbiskvin eller som bitar brukar de ibland bara kalla det på konditorierna när de ser prislistan så där de inte riktigt vet vad som är som varken är bakelse eller småkaka. Jag älskar radiokakan, det var en av dem jag helst valde på konditorin när jag var liten. Och den är ju väldigt lätt att göra, det är egentligen en variant på ischoklad.
Och just det, med mariekex
i.
Ja.
Och så lägger man dem i en form. Och sen när den har stelnat så skär man den i som en limpa. Man kan inte ana att det är mariekex. Det blir en helt annan smak. Men den tycker jag är väldigt trevlig. Men den är ju väldigt fet. Det är mycket det här choklad och kokosfett som dominerar. Lite ägg.
Ja, fast jag har inte skrämt dig för.
Nej, det har jag inte. Det har jag verkligen inte.
Men om du skulle, jag vet att du absolut inte tycker om lister. För att du vill ha liksom, rätten är med julbordet, det är mängden och rätterna tillsammans och småkakorna, 7 sorters kakor. Och, men om du är tvungen att lista dina 3 favoriter bland småkakorna, vilka blir det?
Ja, det blir nog de där som mormor gjorde faktiskt. Plättbakelserna, goronen och strassburgarna när vi talar småkakor. De har alla väldigt speciell, tydlig karaktär och skiljer sig väldigt mycket från varandra. Om man skulle räkna in struvor till småkakor, vilket jag inte tycker är korrekt att göra, så skulle de också komma med. Men struvorna tycker jag är lite mer, det är en överdådig 1700-tals tradition. De är äldre tillbaka och bygger på, inte, de är ju inte ungspakade utan
friterade.
Så det skulle jag säga någonting annat.
Och mandelmusslan, den ingår inte heller bland småkakorna eller småkakorna?
Mandelmusslan, den ser jag inte riktigt framför mig måste jag erkänna. Det är där man lägger, där man har grädde och bär i. Nej, de ingår inte i småkakorna. De är ju mer en sorts form. Nu hör man mina barn skrika här i rummet bredvid, ni får ursäkta det. Det blir lite så i sådana här kristider. Mats ljud är inte optimalt och jag har barn i bakgrunden.
Ja, jag hoppas att för er nya lyssnare, om det är någon som tillkommer till just det här avsnittet, så får ni gärna gå tillbaka och lyssna äldre avsnitt, för att det här blir lite annorlunda när vi inte sitter tillsammans och försöker fånga upp ljudet.
Det är lite tråkigt, för just nu har vi fått igång en kampanj genom Acast där det ska börja liksom göras lite tips till olika människor att vi har den här podcasten, och då tänker vi liksom underbart, och nu har vi det inte som vanligt. Dels är det fastan, så jag dricker just nu Da Vinci 2,2% i mousserande måltidsdryck istället för allt det vin vi brukar hälla i oss. Och dessutom är det ju coronakrisen, så vi sitter inte bredvid varandra och skojar och skrattar och skålar, utan vi sitter över skärmarna. Det kanske inte blir lika roligt som i vanliga fall, men vi hoppas att det blir tillräckligt roligt. Men gå tillbaka och hör hur glada vi var för bara 1 år sedan eller 2 år sedan. Och allting är ju rykande aktuellt, för vi är så inaktuella jämt, så att det blir aldrig något program som någonsin blir gammalt liksom.
Och vi har fått en ny bild till podden också.
Ja, det har vi, just det, det är ju jättetrevligt. Vi plåtade när vi var på AG och åt älgarna sist. Ja. Så tog vi ett fint foto.
Och det är fotografen Magnus Skoglöf som har ställt upp och tagit den bilden. Och vill gärna passa på att tipsa honom, en av Sveriges främsta fotografer. Så att om man behöver något fotograferat med absolut högsta klass, så ska man söka upp Magnus Skoglöf med F på slutet på nätet. Oavsett så kan man ändå gå in på hans sajt och bara läskas av alla hans där.
Jag tror att vi tog den här bilden innan vi började liksom jobba hemifrån. För nu har jag inga bilder här, men jag kan säga att Mats sitter då i någon form av jeansblå pikétröja. Hans ansikte ser lite mer så där ut som om man har liksom knådat det lite grann i vatten en längre tid. Han börjar se skrämmande lik Fredrik Virtanen av någon anledning. Borta är den eleganta lebemannens perfekta frisyr och perfekta inoljade hud. Men det kan också vara för att jag har otroligt dålig upplösning på min skärm. Så ja, det kan nog ligga något pixligt. Det kan ligga egentligen inte i Mats förfall utan överföringen.
Ja, den här piken som den brukar jag ha när jag målar eller på att måla en möbel i blå linoljefärg. I en klassisk dalblå linoljefärg.
Trevligt. Och själv sitter jag i en kortärmad tröja och det gör jag inte ofta kan jag säga.
Nej, men du ser ändå proper ut. Du har lite kragen då. Och,
ja, det är i alla fall. Den är ju riftig så jag skulle inte visa mig offentligt i den.
Och du har fått dina glasögon också?
Ja, nya glasögon. Det är väldigt skönt. Och de är progressiva så jag får gratis fylla här hemma. Man går omkring och är lite småsnörig hela tiden.
Ja, men är du inte en progressiv renässansman? Nej.
Det finns inga reaktionära glasögon.
Nej, det gör det inte. Men trädgården då, har den vaknat till liven?
Ja, den lever och mår bra. Jag har strött ut gödsel överallt. Jag har beskurit lite grann för nu har det ju blivit musöron på björkarna. Så då kan man börja klippa vissa saker. Jag har grävt upp, vilket en del tycker man inte ska göra ännu för att det kan gå ner kyla i jorden. Men jag har tagit upp lite nytt land i alla fall. Och snyggat upp och städat lite grann och sådär. Och vi har fått ordning på gungorna så barnen gungar ju varje dag. Så det är ganska trevligt i trädgården, det är det.
Jag finns ju 2 timmar norr om Stockholm nu, vilket gör att våren är ju ungefär 1 till 2 veckor senare här än Stockholm. 2 veckor skulle jag vilja säga. Så att de här musöronen på björkarna har inte kommit än tyvärr. Och trädgården är fortfarande i lite dvala. Man kan se forsythian är på gång nu i alla fall. Knopparna börjar verka på den.
Underbart. Våra påskliljor slog faktiskt ut igår redan de första och det var ju långt före påsk. Ja. Det brukar ju i Stockholm snarare påskliljorna traditionellt slå ut efter påsk. Det brukar vara väldigt roligt om de hinner slå och komma till påsk. Men
ja, det är lite märklig vår på många sätt det här får man säga. Ja,
verkligen.
Det är det. Men jag tänkte att innan vi går in på hur man kan förströ sig i karantänstider tänkte jag att vi skulle ta en aktuell lyssnarfråga i god tid innan här.
Ja, och du får inte glömma att jag har blivit arg också, det måste vi ta.
Just det, du har blivit arg.
Det hade vi ju alltid som tema första året på att varje gång skulle vi hitta någonting som Edvard var arg på. Vilket
är oftast var det ju posten.
Ja, och det är det den här gången också.
Det är posten.
Att i så här coronatider så kan någonting bestå ändå. Man kan alltid reta sig på Postnord. Men det här är lite annorlunda liksom sån här ilska spaning. För i vanliga fall handlar det ju alltid om att Postnord då inte kom och levererade paketen till dörren utan lämpade dem på någon företagspost någonstans i andra sidan stan. Och så påstod de att de hade varit närvarande för de chansade att de var nog ändå inte hemma. Så det, vi kan säga att vi inte var där. Men det nya nu är, då skickade vi, nej det gjorde vi inte, det ska jag inte säga. Det kunde ha varit så att vi hade, att Melchior hade ritat en teckning och ville skicka till sin farfar. Och det skulle kunna ha varit så att jag lindade in den i ett rulle. Och att jag satte på en jäkla massa frimärken, för det var skrymmande. Och att dagens frimärken har så dålig klisterkvalitet. Så man sätter på runt material så lossnar de i kanterna och skulle således ha ryckts av. Om man la ner i en brevlåda. Och det skulle kunna ha varit så att jag då tyckte det var för stor risk. Att, inte skulle, att frimärkena skulle ryckas av. Så jag var tvungen att tejpa fast dem. På grund av postens dåliga frimärkskvalitet. Det skulle kunna ha varit så. Och sen fick jag då ett krav. Jag fick ett krav på 68 kronor. En stycket inrikes frimärksbrev 250 gram. Rätt avgift 44 kronor. Frankering 11 kronor. Stycket momsfri 117 gram. 178,38 Ekerö. Och nu kommer det. Övertejpade frimärken gäller ej. De går inte att makulera. Så då får jag en ny avgift på de 44 kronorna. Som jag då skulle kunna teoretiskt ha satt på det här kuvertet. Och så får jag dessutom då en obetald avgift, expeditionsavgift, vad nu obetald avgift är för någonting, plus expeditionsavgift och frankering 11. Och allting slutar då på 68 kronor i böter från Postnord för att då en person i fråga har satt tejp på frimärkena för att de gör så dåliga frimärken att de inte sitter kvar av sig själv. Så att jag säger att det kunde vara så här. För jag förstår inte hur de kan hävda att bara för att det stod min avsändare på det här så var det verkligen jag som hade skickat det. Det kanske var något av alla mina fiender som tänkte att nu ska vi skicka brev från Edvard Blom på avsändaren och tejpa frimärkena för då får han en räkning hem. Så det är i alla fall vad jag tänker skriva till posten.
Du får inte ta igenom några idéer så att det blir en kampanj att folk börjar skicka tejpade brev med dig som avsändare.
Jag går i konkurs, posten behöver en miljonbelopp. Nu har de tejpat breven. Sådana här masskorsband som de skickar miljontals adressater. Och så får de avsändare Edda Blom och tejpar frimärkena på alla. Men det är alltså, under coronakrisen så är det Postnord ägnar sig åt. De ägnar sig åt att eftertaxera folk som uppenbart bara har limmat fast deras frimärken för att de inte har nog bra klister. Och det tycker jag grattis Postnord.
Man borde få en flaska trälim. Det är väldigt bra för att klistra frimärken.
Ja, men det är nog det man får göra nästa gång.
Ja, då sitter det verkligen med trälimmet.
Ja.
Jo, men tillbaka till Valborg här. Det börjar ju dra ihop sig. Det är en månad kvar.
Ja.
Och ska man hinna beställa då från Systembolaget som har gått in i coronakris från första dagen. Mm. Så kan det vara bra att ha lite framförhållning om man ska beställa dryck.
Ja, men verkligen, för att de bästa snapsarna finns ju i beställningssortimentet.
Ja. Jag tänker, om man gör reklam för sina egna produkter och pratar rövarspråk, gäller det då?
Jag vet inte.
Kan man fällas för det? Poppilollo, lippopp. eller knopar moj eller något liknande.
Just det blir, man har lyckats då nasa på fem mycket gamla pensionerade sotar har hört att det här faktiskt var en produkt som var läcker och uppmanats att köpa på knopar. Ja.
Hade inte knallarna ett eget språk också?
Det kanske de hade. Och dalfolket hade ju sitt egna också.
Ja. Trästorps läge har de ju en sån bred dialekt så att jag reklam för sina egna alkoholprodukter där så är det ju ingen som förstår.
Det är ju en fördel. Ja. Ur statens sida ser det i alla fall.
Jo, vi har fått en fråga från Johan Larsson. Hej Edvard, Mats och Gunilla. Först och främst, tack för en fenomenal podd. Det är så att jag i år fyller 30 år och det ska såklart firas med stå. Men jag undrar vad man ska dricka för att fira denna dag. Fyller på Valborgsmässoafton. Finns det kanske något speciellt som har förtärts genom tiderna just på denna dag? Det får gärna finnas på Systembolaget, i det vanliga utbudet eller som beställningsvara. Och det får gärna inte kosta en hel förmögenhet. PS, vill också berätta att när jag under 2 år bodde i Stockholm blev helt förälskad i Operans bakficka. Detta efter tipset från er podd. Speciellt deras egen snaps DS. Och det är Stenborgaren som man tänker på.
Just det kan det vara, ja. Men det är jätteroligt att höra. Det är jättekul när man har kunnat rekommendera sina favoritställen till flera. Ja. Och som faktiskt går dit och gör det till sin egna stamställen.
Ja, men bakfickan är ju en liten ett guldkorn.
Fantastiskt. Jag är ju så livrädd nu, för flera av mina favoritställen har ju pågått omkull. KB som är ett av mina absoluta stamställen är hotad av konkurs. Hela Skansen säger de är hotat av konkurs. Ja. Men, det är KB andra ställen jag trivs och gillar håller liksom på att gå ut för. Jag har ju en massa vänner som är krögare och det ser ju fruktansvärt ut. Men
KB har funnits sedan 1932. Vi pratar snart 90 år.
Det är det som gör Stockholm till en så rolig restaurang och barstad. Att de har ställen som bakfickan, operabaren, KB, prinsen. Alltså gamla som franciskan, de här gamla inredda ställen. Hittar du inte mycket av i Göteborg eller Malmö eller någon annanstans i Sverige faktiskt.
Nej. Och där blir återigen tipsat att det jag har hört här nu. Jag önskar som sagt att jag kunde vara i Stockholm och stödja restauranger. Men många av kvarterskrogarna har ändå haft hyfsat för att folk har gått ner och stött dem. Medan de som ligger just mitt i city som KB, ett kavabaren som vi var på som har jättetufft och så vidare. Och där vill jag verkligen uppmana att man går in och köper ett presentkort.
Och
hoppas att de överlever för att de ska få in lite likviditet nu.
Och man kan ju köpa hämtmat också om man inte verkligen tillhör.
Köpa hämtmat. Och jag vet, du skrev på Insta var det väl att, eller Facebook, det här med att man tycker att att restauranger ska få börja sälja alkohol takeaway nu också för att få
just det. Det skulle ju kunna lätta en del i alla fall. Det är klart folk skulle inte göra hela sina inköp där, men nu blir ju att Systembolaget faktiskt tar alla de kunder, de tidigare kanske en tredjedel eller hälften av all alkohol har druckits på lokal, så blir det att folk istället, de pengarna går rakt till Systembolaget. Ja. Så man skulle också kunna tänka sig att Systembolagets vinst i år faktiskt skulle delas ut till branschen.
Det där är ju en fantastisk idé att kunna gå ut med ett stödpaket, en fond som man kan söka som restauratör.
Man lägger IQ-stiftelser i malpåse och låter dem istället använda pengarna till att rädda restauranger.
Ja. Men tillbaka till Valborg här.
Ja,
finns Valborg. Finns det någon tradition vad man ska dricka till Valborg?
Jag är ju gamla... Valborg är ju en urgammal tradition allmänt. Men för mig är den ju väldigt mycket en studenttradition. Jag har ju firat Valborg framförallt i Uppsala. Inte som barn naturligtvis, men...
Men det är väl epicentrum?
Det är epicentrum, men även Lund, Uppsala och Lund, jag har firat Valborg i Lund också. Det är ju fantastiskt firande i båda, men Uppsala är väl allra mest med sin stora liksom karneval, som man får säga att det är i forsränningen. Och där det handlar det ju om att man dricker ju mycket champagne. Man dricker ju champagne till frukost eller mousserande vin, och sen gör man under champagnegaloppen. Och däremellan har man ju haft en lunch där man har druckit öl och brännvin. Och då skulle jag rekommendera faktiskt, jag uppfann en valborgssnaps när jag själv bodde i Uppsala och studerade där. Och den består av att du tar en glasburk och så har du en tesked kummin. Och sen har du skalet av en halv citron. Och det häller du sprit på, kanske någon deciliter eller något sånt. Låter stå en vecka, silar av. Och sen häller du ner den här essensen lagom mycket i en flaska brännvin. Tills du tycker den är lagom styrka av citronkummin smak. Ja, förlåt mig. Skalet av en halv citron, en tesked kummin. Och dessutom lite skal av en mandarin eller clementin. Bara en liten snutt för att få lite av apelsintonen också.
Kan du se skillnad på en clementin, mandarin och en satsumas?
En mandarin luktar ju annorlunda och har kärnor. Clementinen är mer lättskalad och inga kärnor. Men clementinen och satsumasen kan vara lite svårare. Jag undrar om inte satsumasen har lite tjockare skal, i min gissning. Men annars får jag fråga Lisa för Vinblad, hon kan allt sånt där. I alla fall, sen när man har då spett ut det här, nog mycket av essensen ner i det renade brännvinet, då har man i honung, helst blomsterhonung, för det blir klart, men det går bra med vanlig honung också. Ungefär en tesked av det till en hel flaska. Så det blir en aning sötma, och de här blomstertonerna förstärker kummin och citrussmaken. Ja. Det är Edvard Bloms valborgsbrännvin. Sen ska det ju helst stå ett halvår och lagras för att bli riktigt bra, men det går att dricka på en gång också.
Ja, det hinner vi inte.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag tänker, ja, där har vi i Finland så har man ju en tradition, Sima, känner du till det?
Stima, är det något man brygger själv eller?
Ja, precis, med vatten, strösocker, farinsocker, citron, jäst och russin. Och det här dricker man ju då traditionellt på första maj, tror jag det är. Men det är inte fel att börja på Valborg med det.
Alltså Valborg och första maj är egentligen samma fest. Det här glömmer folk. Det är en gammal fest och man firar ju alltid i Sverige kvällen innan, precis som julafton och juldagen. Man börjar fira kvällen innan och så firar man hela dagen efter. Så traditionellt har man liksom haft maj, man firar att maj kommer och det gör man både på första maj och på valborgsmässoafton. Så första maj är alltså valborgsdagen kan man säga.
Men det, där har ju väl arbetarrörelsen tagit över den dagen?
Delvis. Inte i Uppsala och Lund. Där är det totalt studentikost firande med kottkrig och sittningar och stora middagar och allt möjligt även den första maj. Och i Finland är det fortfarande lika mycket så att man ser hela helgen som ett firande också. Men på många håll har ju det som innan var i Sverige, var det ju i Stockholm så kan jag säga, var det till exempel tradition att man gick ut på Djurgården och köpte färsköl som gummor hade bryggt då i förväg och sålde genom sina fönster överallt där det fanns med hus och torp på Djurgården. Och hela Stockholms borgerskap gick ut. Det var också populärt att man gick ut med körer under 1800-talet och med stora så här standarder och flaggor i någon form av processioner, fast helt profana, och firade första maj. Så första maj är en väldigt gammal, och första maj och Valborg är alltså helt, men eftersom man hade ledigt där för att det var en helgdag sedan evigheter eller urminnes tider, så var det därför väldigt passande i Sverige när sen första maj råkade bli en arbetardag, vilket ju hade delvis grund i vissa amerikanska skeenden, så passade det väldigt bra för arbetarrörelsen här, för alla var ändå lediga första maj och kunde gå ut och demonstrera. Men det har gjort att många tror att första maj är från början en sorts arbetarhögtid, och Valborg är ungefär lagts före för man ska sabba demonstrationerna. Ja. Men det finns absolut ingen sån motsättning, utan det är ju en äldre tradition. Och det är inte bara borgerligheten. På 1800-talet var det mycket borgerligheter, men går det längre tillbaka så firades ju Valborg första maj, hela maj, vårfesten av alla vanliga enkla drängar och pigor på landet också. Så det är ingenting, det är inte så att arbetarrörelsen inte ska fira Valborg, det ska de visst göra. Alltså även arbetare bör kunna delta i den festen. De får väl komma lite tillbaka. Mm.
Men att gå ut på första maj och äta en braklunch utan slut, det är inte osolidariskt att man är en borgarbracka, utan att man faktiskt gör en kulturgärning som har en tradition.
Det tycker jag absolut. Så har man inget att demonstrera för, så kan man väl bara unna sig att fira våren. Det tycker jag är fullständigt.
Kan man ha ett litet demonstrationståg mot Postnord och slinka in med det? Mot frimärken utan
mot filan. Eftertaxering på grund av övertypade undermåliga frimärken.
Jag tänkte gå in här lite grann på drycken här också. För att om man nu inte dricker champagne hela dagen, vilket jag tycker är en alldeles lysande idé. Ja. Man kan ju växla med roséchampagne också, som jag är väldigt förtjust i. Men det är härligt också att ta och börja dricka sommardryck eftersom det är första maj Valborg där. Och där tycker jag en Pimm's Cup kan ju fungera väl. Mm. Och en ginfiss hade ju varit gott. Och här ska jag tipsa om Stockholms bränneri har ju någonting som heter Pink Gin som man får ta och beställa. Mm. Som har lite rabarbertoner i sig. Och så tar man en bra tonic och så hyvlar man lite rabarber. För eran har väl kommit upp nu i den här.
Den har kommit upp. Nu kommer min son här.
Pappa.
Ja, vad är det Melke gör?
Nej, du är klar.
Vi sitter nog en halvtimme till. Sen spelar jag gärna jazz med dig. Ska du säga hej till svenska folket? Ja, det är inte så många, men en väldigt, väldigt liten del. Jag kommer sen. Jag lovar det.
Du får visa pappa de fina målningarna
du gjort sen. Kom. Ja, du är tillbaka. Vad sa du det här finska hette förresten?
Sima.
Det är ju någonting vi verkligen kan ge råd till för alla som sitter hemma isolerade från omvärlden. Och har slut på alkohol och inte vågar besöka systemet. Då verkligen börja göra er egen Sima. Det är väl det allra bästa rådet kanske.
Ja. Vill man ha lite mer alkohol i den så adderar man jästen och lite mer socker så får man det. Men jag tänkte när vi ändå var inne på att prata om kryddning av snaps. Så har vi en fråga på det från Kalle Blomgren. Hej på er. Börja med att tacka för Sveriges, jag kanske norra Europas bästa podd. Johanna, vill jag ha tips på bästa recept på egenkryddad snaps? Det spelar egentligen ingen roll vad man ska dricka snapsen till. Jag kan tycka att det är trevligt med en god snaps som sällskapsdryck, särskilt under vinterhalvåret. Fortsätt gärna att inspirera och upplysa mitt liv i er alkoholromantiska stil. Och det här är inte alls från Kalle Brongren, det här är från Jörgen.
Vad trevligt, hej Jörgen. Tack för vänligheterna. Ja, det finns ju hur mycket som egentligen man kan göra som helst. Grundprincipen är ju precis som det recept jag sa. Man tar någon form av växtdelar som smakar mycket, kryddor eller andra växtdelar. Man täcker dem med sprit, låter det dra mellan 3 dagar och en vecka, silar av. Och sen droppar man av de här essenserna ner i vanligt brännvin tills den har lagom styrka. Och sen låter man det lagras ett par månader och sen dricker man det. Allra bästa boken skulle jag säga, det är ju Sandkläff, Albert Sandkläffs liten bok, stor som en handflata, om brännvinskryddning, som kommer i nya upplagor jämt, går att få antikvariat och bokbörsen och sånt nu i alla fall. Den är det bästa att börja med. När man väl har kört hans 10 recept och fått förstått metoderna, så kan man egentligen börja köra vad som helst. Men alltså, jag tycker om väldigt många olika klassiska akvavit, när man alltså jobbar med fänkål, kummin, kanske lite anis eller drillkronor är ju trevligt, lite starkare alkohol då. Men jag tycker även om sådana här blommiga som min egen brännvin jag har på systemet. Det är ju från början en egen krydda där jag använder. Det är viol och ros och gentiana och rosmarin och fläder och pors och malört. Och det är en hel uppsjö av olika blommor som man då stämmer mot varandra tills man får en helt ny egentligen doft och smak. Som inte riktigt påminner om någonting annat. Till jul finns det mycket julkryddor man kan använda. Frukter, alltså som jag sa, valborgsbrännvin, där man använder skal från olika citrusfrukter, är ju gott. Och sen finns det mycket i naturen som man inte tänker på som kryddor, som tallstruntar, alltså det yttersta färska när det växer på granen.
Tallstruntar är ett otroligt vackert namn.
Ja, det är det. Om du skjuter en bäver kan du använda bävergället och göra bäverhojt, vilket är ju en väldigt speciellt brännvin. Man kan använda rödmyror och göra myrbrännvin. Man kan till och med använda liljekonvalj, sägs det, men det är ju giftigt så det ska jag nog inte rekommendera. Men,
då är det bättre med ramslök.
Ramslök kan man nog göra brännvin på. Det har jag inte prövat. Johannesurt är ju fruktansvärt gott. Ja, det finns ju så otroligt mycket kryddor, både nästan allt som står i kryddhyllan och allt man kan plocka i naturen med det. Går ju att göra härligt brännvin på rönnbärsbrännvin, sultronbrännvin, rabarberbrännvin. Man kan ta upp olika rötter. Pors är jättegott om man hittar det ute i naturen. Fläderblom. Men något som är väldigt enkelt är att man tar en bär från kryddhyllan, krossar lite med en mortel, häller brännvin på, låter stå en vecka, silar av och sen blandar ut med brännvin. Och då får du ett resultat som funkar lika bra som snaps, som substitut till, eller som alternativ till gin eller genever.
Ja, det finns, jag har också som... Man tar en sån här glasburk med snäpplock och gummi. Man kan köpa dem på Ikea för 19 kronor. Och så stoppar man i vodkan i botten och fyller upp så att man får in ett filter som man spänner fast i locket. Men det får inte nudda vodkan. Och där lägger man några bitar, centimeterbitar av skalad pet. Mm. Och så får det ligga så där i 5-6 dagar. Och så smakar man av den. Är det för stark pepparrotston, för det tar väldigt kraftig smak, så kan man spela med mer vodka. Man kan även ha lite socker om man vill. Och jag gjorde en sån här sats och så gav jag en flaska här till en 80-årig vän som bor här i bygden. Och så träffade jag honom 2 veckor senare. Så sa han det. Ja, det var väldigt god den där morotsnapsen. Men det är faktiskt otroligt gott med pepparotsnaps.
Ja, det måste jag pröva. Det låter som perfekt till all mat som man vill ha pepparot till. Att man får en, ja,
väldigt bra till feta sillar. Mm. Speciellt sillar som har lite gräddigare inläggningar och liknande.
Mm. Nu börjar du låta som Kraftwerks med The Robots. Men det är väl med mottagningen, antar jag, ute på landet.
Ja, det ska vara bra här. Jag ska ha en bra kräm.
Ja, men nu har jag det.
Ja, men nu har vi redan gett lite tips här på vad man kan göra för att sysselsätta sig. Baka småkakor.
Ja.
Krydda egen brännvin. Har du några mer tips?
Ja, det här blir faktiskt en rätt stor sak. För jag har kollat upp lite vad alla mina vänner gör. Och sen lade jag dessutom ut på Twitter för några timmar sedan och bad folk komma in med tips. Och bland vännerna har jag har ju många arkivarier bland vännerna, och de tycker det här är bästa tillfället att skapa ett eget hemarkiv. Att sitta och gå igenom foton och papper och förteckna, ordna, gallra, kartonglägga och till slut få etikettera. Och det kan man ju absolut, det är väl jättebra att få den perfekta ordningen. Jag ska säga, jag hinner inte göra något av det här, för jag tar bara hand om barnen, jag hinner inte ens jobba. Men för alla som har långtråkigt så finns det då roliga saker. Symaskinen säger en del, men ofta blir det inte så mycket gjort. Jag har en god vän, Eva Ersson Åbom, som har ägnat sig åt matlagning. Det blir rökt fjällröding, ett kilo oxsvans, fryst ekologisk höna, fryst ankfilé, färsk tryffel, mängder av färsk bladspenat, salsissa, färsk korv från Taylor Jones med mer har hon kört på. Så allt det här håller hon på att arbeta med då, och göra läckra måltider för att få tiden att gå. Njut medvetet att du sparar tid på pendlande. Bygg rejäla kojor med barnen. Lek med dem så de känner att man är med. Klä dig fint. Skriv hur du tror att allt är om till exempel ett halvår. Och lägg i ett kuvert och så kan man läsa det sen. Sortera foton och gör album. Det var Susanna Löfven som tipsade om.
Men det här är ju en fantastisk möjlighet egentligen att ta sig an större projekt som man inte hinner i vanliga fall. Ja. Och just att vara icke-digital, att inte fastna framför paddan eller Netflix.
Ja, för många förespråkar ju att man istället ska gå in i någon sån här riktigt tufft online-rollspel. Så då kommer bara plötsligt ha dem ett vaccin efter ett år och man har inte märkt att man har suttit ens. Man har inte loggat ut under det där året. Och för alla hovintriger när man ska göra den här skenvärlden tar all sin tid. Annars kan man, ja, måla tavlor, putsa kristallkronor och silver, baka bröd, göra bakelser och tårtor och göra inläggningar för hela kommande året, tipsar min vän Anna från Krusenstjärna om. Vad har vi mer?
Ja, man kan förbereda för midsommar med inläggningar.
Äntligen bli av med de uttjänta sladdarna, elektronikdubbletter och liknande.
Hade jag haft en
läsa Dekameroner föreslår min hustru. Men jag vet inte om det är så upplyftande att läsa om pesten när detta pågår. Men jag tänkte faktiskt gå in också och kolla varför det där var lite vänner själva. Jag som sagt skrev för en och en halv timme sedan på Twitter och bad folk komma in. Och jag har fått otroligt mycket, mycket svar här. Då ska vi se. Den första rekommenderar Fortnite. Det är ett dataspel tror jag, va? Den andra rekommenderar YouPorn. Det vet jag inte vad det är. Är det något oanständigt kanske? YouPorn, dricka dina goda viner, äta gott och bara må. Vet du vad YouPorn är?
Ja, det vet jag. Jag tycker att du ska ta och prova gå in där när vi är klart. Så kommer du också veta vad det är snart.
Okej. Testa akvarellmåleri, måla om hemma. Jobba med hemskolning. Läsa recept på gamla klassiska maträtter. Träna, utmana sig själv. Klarar man en armhävning så satsar man på två. Lära sig något nytt som att sticka, virka, spela gitarr, sortera isbitar. Det var lite märkligt. Jag tänker mig här i stadsassistent, som är en trevlig herre som jag träffat på en ölprovning en gång, som följt med ett bra tag. Jag tänker mig att man kan skriva brev, även om det såklart förutsätter att man tar sig en brevlåda. En god vän till mig experimenterar med att göra egen ost. Om man inte stör grannar kan man lära sig att öva på ett musikinstrument. Här tips om vad man ska ha i spritskåpet under karaktären. Årsböcker, fotoalbum. Man kan göra menyer för kommande fester. Man kan titta på gamla matprogram på Play. Här är en Jonas som tycker man ska beställa hem ett luftgevär och ett gäng tavlor, så kan man träna hemma på gården. Bra tidsfördriv och avkopplande.
Ja, men det är en lysande idé. Det var den bästa jag hört hittills.
Jo, men det är väl bra att Sveriges försvarskraft ökar. Vi blir mer pricksäkra så där. Rollspel via online, det har vi redan varit inne på. Jag lär mig spela bas. Ja, det kan man ju göra. Här har vi den bästa idén. Köp en påse svart ris och en påse vitt ris. Blanda i en stor skål. Därefter kan man roa sig flera timmar med att sortera svarta och vita riskorn i olika högar.
Men det där var ju Mariana Androsovic, tror hon heter. Hon performerkonstnären. Hon hade en utställning på Moderna Museet just när hon hade då ett gigantiskt långt bord där det låg då mängder av vita riskorn. Och sen så var det då också några svarta. Så kunde man sitta där med hörlurar på sig i timmar och...
Läsa, plugga, planera grandiosa middagar. Det är trevligt också. B. Ät ost. Modellbygge.
Om man går in på Spotify och söker på finsk musikquiz kända låtar som spelas på finska. Och då sitter en person och sköter det här så fort vilken låten är. Mm. Och vissa låter är otroligt svåra att höra vilka de är på finska. och det här fungerar ju extra bra med öl och brännvin till.
Mm, absolut. Nej, men vi har ju börjat umgås mycket här i familjen med vänner via skärmen faktiskt. Att man så här på fredagsmyset på fredagen kopplar upp någon kompis på skärm som är med en halvtimme och sitter där med ett glas som man småpratar med och uppdaterar lite. Så. Mm.
Johanna och Fyro, de är över 20 personer och alla sitter hemma och arbetar. Och de kör alltid en fredags after work när alla kopplar upp sig och så tar en öl och ett glas vin och pratar.
Tyska kårstudenter har ju alltid när man var ung höll man ju på med stafetter, alltså ölhävningar med stafetter. Och det gjorde man ibland över telefon. Och det har många av mina jämnåriga nu som inte har kört så mycket stafetter kanske på 20 år. När de sitter hemma och långtråkigt och börjar de ringa upp sina gamla studentkamrater. Och så är det då Skype eller FaceTime eller något sådär som man kan se. Och så tävlar de vem som dricker öl snabbast. Och försöker återigen komma i form som snabba ölhävare. Fast de har lagt av sig en del.
Men det där är ju en ganska bra idé att det här med att bygga modeller, att man köper sådana träfartygsmodellsats. Mm. Det tar ju en 2 månader att bygga ihop en sån och sen kommer ju krisen förhoppningsvis vara över. Aha. Och så sitter man med en vacker skonare.
Det är trevligt. Ja, men det finns ju olika, det ena är just olika typer av förstörelse för att låta tiden gå. Och den andra metoden är ju att göra det där som man egentligen inte fått gjort. Lite djupare, viktigare saker som att läsa tung litteratur eller ordna upp sitt arkiv eller fundera över livet eller liknande. Så det finns ju möjligheter både till att försöka få kanske mer förnuftiga saker gjort eller försöka förstöra sig lite grann. Och det där kanske är någonting mitt emellan. Om man vill ha en skonare så...
Ja, men alla vill väl ha en skonare?
Ja.
Men vi har ju, man kan ju mejla in frågor till oss. Podden finns ju fortfarande. Vi försöker få ihop den på det här sättet tills vi kan ses. Och vart mejlar man då?
podden@edvardblom.se.
Jag tänkte vi skulle avsluta det här avsnittet med preussisk ordning, sunda värderingar.
Ja.
Och det här är Jesse Ojava från Glada Norrköping som skriver: hej Edvard och Mats, jag har följt er podd sedan starten och väntar ständigt på nya avsnitt. Alltid ett kvalitativt och bildande innehåll. Jag skulle gärna vilja få en djupdykning i preussisk ordning. Dessa dygder tycks svårt att hitta information om. Det jag hittills hittat verkar vara sunda värderingar. Vad är era tankar om detta? Hur skulle dessa värderingar påverka dagens samhälle om det efterleves? Gesundheit i dessa coronatider.
Jag känner ju väl till de preussiska dygderna. Jag har även läst på lite extra inför det här nu. Och man kan säga att det var ju alltså vid trontillträdet. Friedrich Wilhelm den första trontillträde. Då tyckte han behövde få ordning på staten, Preussen. Och där hade han då skapat 3 punkter. Det var ordning, flit och något som på tyska heter Bescheidenheit. Det översätts ibland med ödmjukhet, men det är inte en mer katolsk ödmjukhet. Utan det har snarare kommit in i en luthersk färgad och kanske till och med lite pietistiskt färgad. Där det handlar om blygsamhet, anspråkslöshet, enkelhet, återhållsamhet, modesthet. Så ordning, flit och modesthet kan man ungefär säga att det var han införde. Men sen lade han till flera sådana här punkter under sin regeringsperiodskap. Och under hans son Fredrik den store tillkom åtskilliga nya dygder. Och från början gällde det bara den militära armén. Men med tiden tog sig hela det preussiska folket mer eller mindre till sig de här. Och det ansågs att alla de här dygderna skulle då gälla.
Och när är vi tidsmässigt nu när folket tar sig an de preussiska
värderingarna? Ja, det är under Fredrik den stores tid. Och vad talar vi då? Nu får ni googla årtal här. Men det är väl i alla fall perukbärartid kan man väl säga. Utöver ordning, disciplin och blygsamhet så tillkom då uppriktighet, hederlighet, rättskänsla, gudsfruktan, tolerans, hårdhet mot sig själv mer än mot andra, även kallat självtuktan, mod, pliktkänsla, redbarhet, sparsamhet, tapperhet utan självömkan, lojalitet, omutlighet, pålitlighet, punktlighet, världsmedvetenhet, beslutsamhet, självuppgivelse och självförnekelse samt lydnad och underkastelse under egentligen alla som stod över i hierarkin.
Det låter ju som Sparta.
Ja, det har mycket. Alltså egentligen kan man säga att de flesta, allting utom det här bescheidenhet kan man säga, kom egentligen från de kristna kardinalsdygderna delvis. Men det skarpades ju till och fick en annan hårdhet och strikthet. Så det är absolut spartansk påverkan också. Det tycker jag du har helt rätt i, att man kan se att det är rätt mycket spartanska ideal. Men nu var ju Sparta dubbelt, för Sparta hade ju en hårdförd armé. Ja. Men å andra sidan, överklassen till vardags, de arbetade inte, de gick sminkade och de levde ett ganska dekadant liv. Medan i Aten kunde man ju bli landsförvisad eller få andra straff om du inte innehade ett arbete. Hur rik du än var fick du inte leva på räntor bara. Så det, när man talar om Sparta och Aten, blir ibland en missuppfattning, för att att Sparta var väldigt militäriskt betyder inte att de var så strikt i privatlivet. De prosiska dygderna handlar ju verkligen om det ska vara inre. Man ska inte lyda någon för att han är överordnad, utan för att ens i sig, för att man ser upp till personen, utan för att ens moral säger att en som står ovan ska man alltid underkasta sig. Och en del av de här dygderna, men idag när man har anklagat Tyskland för, jag vet inte, en tysk barnpsykolog som anser att 90% av alla tyska barn är narcissister, alltså inte nazister som på 30-talet är narcissister, självälskande som bara tänker på sig själv och inte har någon empati och är helt fixerade vid liksom bara sin egen
Narcius som speglade sig.
Ja, precis, och blev kär i sin egen spegelbild, därifrån det kommer. Då kan man ju eftersträva såna här dygder. Det behövs nog en hel del mer hederlighet och lite återhållsamhet, ödmjukhet, omutlighet och men även punktlighet och lite självdisciplin kan ju vara bra tjänster. Pliktkänsla är bra, och lite flit och ordning är inte heller skada. Men det finns ändå problem. Jag tycker inte det, att kopiera av det här rakt av, inte helt självklart skulle jag säga. För man har ju ändå det här med, det blev för strikt, för hård självförnekelse. Så jag vill ju kanske ha liksom inte ett land av militärer utan av lyckliga människor. Och det fanns ingen plats för lek och kultur och kärlek riktigt i det här tänkandet. Även om i sig Fredrik den Store var en kulturpersonlighet. Så det går inte riktigt in i den här stenhårda pliktmoralen, leken och lyckan, kärleken, kulturen. Och jag har ju en del tyska vänner som faktiskt är uppfostrade enligt de provisiska dygderna. Och de är personer jag tycker mycket om, och de är ju effektiva yrkesmässigt, och de bidrar mycket till samhället. De är ju enkla att umgås med för att de inte vill ta plats själva utan är artiga. Men samtidigt är det lite så att man ibland måste hälla i dem en par vin, och ibland måste man liksom bara kittla dem. För att
hålla dem upp och ner på, skaka dem lite.
Ja, för att få liksom deras varma hjärta ska komma i dagen, och inte bara det här moralen och plikterna och det som kan ligga som blir lite för strikt. Och sen det värsta är väl att liksom det här, man kan ju säga att nazismen hade ju otrolig nytta av de här preussiska dygderna, som till del hade blivit tyska dygder då, att man ansåg att moralen krävde att man skulle följa order uppifrån även om man inte höll med om dem. Även alla de tyskar som egentligen tyckte hjärtligt illa om nazismen och deras ideal ansåg ändå att det var en plikt att låta de styrande i staten följa deras order och utföra allting som sades, för att det var en väldigt, det kom ju från lite grann det här liksom att man var kung av Guds nåde, av Luthers strikta att bondeuppror skulle slås ner och att bönderna skulle bara verkligen lyda sina herrar. Och sen kommer in de preussiska dygderna i den här att även borgerligheten ska strikt lyda överheten, och den delen tror jag är väldigt farlig.
Om man ser på den sociala mediekulturen vi har med Instagram-narcissismen, där skulle behövas lite preussiska regler.
Jo, men det är klart, alltså, vi skulle ju må jättenytta vårt samhälle idag av att ta till oss en hel del av det här med lite mer ödmjukhet, tillbakadragenhet, lite mer ordning och hederlighet och allt möjligt av det här, och att man ställer upp för det allmännas bästa och liknande. Men som sagt, jag skulle inte vilja ha en blå kopia av det preussiska systemet, utan jag skulle kanske vilja ha ett system där det ändå bygger lite mer på kärlek till medmänniskorna och till
lite mer njutning.
Och mer njutning också, ja. Att jag tror det är klart att de njöt väl när de gick på värdshus och söp sig fulla. De var ju kårstudenter och sånt också på den tiden. Men då blev det liksom någonting som låg utanför deras moral egentligen. Någonting som nästan blev en säkerhetsventil bara. Jag tycker man skulle kunna ha ett njutfullt liv, ett moraliskt njutfullt liv som en del av ett gott liv bara.
Jag läste en del om Amish-kulturen här i avskildheten, men det får vi ta i ett annat avsnitt. Jag blir väldigt fascinerad över deras liv som är betydligt mer komplex än vad man kan tro med att bara bygga lador och leva utan elektricitet. Men det kommer vi få ta längre fram.
Och där finns ju en koppling till det här. Jag menar, de kallas ju för Deutsch eller Dutch eller något sånt där.
Ja,
eller?
De är ju trespråkiga. De pratar ju engelska, så pratar de tyska. Mm. Och sen så pratar de en form av Pennsylvania Dutch också.
Just det. Och det Dutchet har egentligen inte med Holland att göra utan med en förvrängning av Deutsch tror jag. Alltså.
Ja, men det kommer ju från den tyska kulturen, den här Amish-kulturen.
Ja, precis.
Så att det är rakt tagen därifrån och sen i en helt annan form visserligen. Men som sagt, stort tack allesammans för att ni lyssnade. Skriv gärna frågor till
podden @edvardblom.se. Och nu antar jag att jag varje gång jag försöker spela in något YouTube hemma så är det alltid någon som skriver: har ni filmat det här med en kolrot? Och nu får jag väl säga att jag... Mats är alltså på landet, så han har spelat in det här med en kolrot. Det gör man på landsbygden. Och själv har jag använt en morot. Så ni behöver inte skriva på klagomål på ljudkvaliteten, utan vi vet redan att den inte är perfekt.
Ja.
Och men om ni inte gillar vad vi säger, då får ni gärna klaga.
Ja. Men nästa vecka antar jag att vi kommer prata en hel del om påsken.
Ja, det hoppas jag verkligen. Det ser jag fram emot.
För att nästa avsnitt släpps väl på långfredag, eller säga på skärtorsdagen.
Skärtorsdagen, precis.
Ja. Så att stort tack för att ni lyssnade, ljudkvaliteten. Och så hörs vi om en vecka.
Ja, och då tar jag en liten slutskål här i Da Vinci museande måltidsdryck. En gammal 80-tals kvarleva som faktiskt fortfarande finns kvar här, upptäckt. Alltså mineralvatten med ett lite stängt vitt vin. Det passar väl. Skål!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.